Just det. Det är alltså Rune Erlandsson och jag heter Stig Hertz och vi ska språkas vid här om lite minnen ifrån tiden då Rune ägnade all sin tid åt CVA i Arboga. Och du började på CVA 1948.
4 oktober.
Och du får fråga dig, hur fick du ny som Arboga?
Det var typ annonserat efter folk i landstingstidningarna. Jag såg en annons i Göteborgsposten. Jag bodde i Kungälv på den tiden.
Yes, okej. Och hade du någon telutbildning då, eller allmänt intresse? Eller?
Ja, det hade jag. Och jag hade väl lite radioutbildning.
Okay.
För det första så har jag läst mycket på korrespondens.
Mm.
Och sen har jag gått igenom en arméns signalskola.
Ja. Okej. Okay. I Göteborg?
I Frölunda.
Frölunda heter det, just det. Mm. Så nu tog du steget från västkusten då, ja.
Ja.
Och ogift?
Ja.
Och kommer till, just det. Du är dock gift med en västkustflicka, ja.
Ja, men det var inte före 1960.
Oj, ja, det var långt sedan. Och då, när du anställde, vilka intervjuade dig, kom du ihåg?
Det var inte någon som intervjuade mig.
Det var korrespondens?
Jajamensan, jag var flyttade lite och började jobba.
Du, det är inga dåliga. Det visar alltså att du var väl kvalificerad för mig.
Ja, men det var ju så lätt som helst att få jobb på CBA på den tiden.
Ja.
De tog in varenda människa som
sökte. Ja, det kan man tro. Men så enkelt var det.
Ja, det fattas inte mycket i det. Ja,
men jag håller med dig. Det var ju en oerhört brist på folk alltså, i det här området. Alltså. Så, och du, när du började, din chef var då?
Ja. Det var väl, jag hade liksom flera chefer på en gång, ja. Som jag jobbade åt, och det var ju Tornström och det var Lindén och det var Börje Svensson och Elström.
Jaha.
Alla de här satt ju i den gamla radarbaracken.
Just det. Hela gänget där, ja.
Ja, och det var väl en som hette Boström.
Okej.
Okay. Ja.
Gussing fanns på plats då?
Gussing fanns på plats, han är ju chef. Satt nere i berget. Och Roll.
Just det.
Roll, han satt ju i baracken också.
Det gjorde han, ja.
Ja.
Just det. Du, den här, hur många var det? Vad beskrev du, vilken arbetsuppgift förespeglade de dig när du skulle börja?
Det var bara radar.
Radar på slut.
Ja.
Och för dig då, som ung grabb, så radar, det var något lite halvt mystiskt, eller?
Ja, jag hade sett det när jag var innan. På en flygdag i Ängelholm.
Ah, jaha du, så det var...
Så jag visste lite vad det
var. Okej, just det. Annars så, efter kriget var det väldigt mystiskt. Ja, inte mystiskt, men spektakulärt det var.
Ja, jag hade varit på en skrot i Ängelholm och sett flygande fästningar som låg på skrothög. Där fanns det någonting som vi visste inte riktigt vad det var för någonting. Det var någon bildskärmar och grejer. Det var tydligen den gamla PS-15 eller vad de hette.
Ja, just det. Just det, de här. Ja, eller som vi köpte sedan, ja. Ja, men, ja det kan till och med vara den tidiga vederaren, PS-29.
Ja.
För den satt i flygande fästningen.
Ja.
Just det. Kul. Och vad fick du börja då med? Fick du någon utbildning initialt eller?
Nej.
Det var bara tuta och köra. Här är beskrivningen.
Ja.
Härligt. Det är härligt att jag känner igen det lite grann. Och organisationen var lite grann flytande sådär. Att man hjälptes åt då.
Ja, man hjälptes åt lite här och lite där.
Just det. Och Tornström var den som var lite grann senioren här på underdagen.
Ja, Tornström, han var ju den som hade väl mest sakkunskap om det, för han hade varit i England och fått lära sig lite grann om den.
Och tidigt vet du, när han skulle sätta upp den här kedjan uppe i, ja, i Norrland. Ja.
Ja.
Och han hade väl då ungefär samma bakgrund som dig då med armén signalskola?
Ja, han hade väl lite mer utbildning än jag andra. Han hade gått tekniskt gymnasium.
Ja, just, i Stockholm, just det. Men sen hade han gått samma på den militära sidan, just det. Just det. Just det, just det. Du har svarat på flera frågor som jag hade här redan från början här, ja. Just, du berättade det här baracken, alltså alla som har jobbat där. Du, det, för att tala om det, det var lite verkstad, labb, det var inte bara kontoren.
Nej, det var lite verkstad också.
Just det, ett instrument för ovan.
Ja, det var det, och de hade en liten utvecklingsavdelning, de tillverkade provutrustningar och sånt där.
Just det.
Ja.
På den tiden byggde man sina egna grejer.
Ja, det gjorde man. Det fanns ju en som hette Uno Norberg. Han satt där och utvecklade en trickpulsgenerator.
Just det, Kopiker.
Och Englund.
Ja.
Han som sedan jag kom till.
På instrument, ja.
Ja, han höll på med pulsoscillatorer och oscilloskop och grejer.
Amen.
Så
det visar ju hur tidigt det här var alltså. Det fanns inte grejer att köpa nästan.
Nej, de fick tillverka instrument själva.
Ja, det är, jag vet, vi har ju museet också, till och med kraftaggregatet som var tillverkat med CVA.
Ja.
Har lite grann förut.
Ja.
Den här KPG 5 som den hette, ja, det är ju mycket populär.
Ja.
Den
tillverkade han, vad heter han? Uno
Norberg, ja. Ja, jag kommer inte ihåg.
Han flyttade till Göteborg sen.
Okej, okay, just det. Och sen var du, var, jo, jag tänkte, råttproblemen i den här husen.
Ja.
Det är en ständig sak alltså.
Det var en gammal, det var två gamla baracker de hade kört hit och satt ihop. Och de var mycket risiga. Det var lite hål lite överallt, och dessutom hade man en kraftaggregat som stod i en låda utanför baracken, och det gick kablar emellan, och det var ju aldrig tätat mellan den där lådan och baracken, utan det var ju fritt framför alla låter.
Okej, okay, okay. Och alla möjliga uppfinningsrika råttfällskonstruktioner.
Ja, det gjordes det med larmapparat på.
Och du berättade den där historien som du berättade någon gång om den här huskatten som rekvirerades.
Ja, jag tyckte väl när det började bli lite för jäkligt med råttor där, så skrev jag en anskaffningsanmodan på anskaffning av en katt till radarbaracken. Skickade upp den till inköp. Och Stolt, som var inköpschef, han tog det väl därför att från den humoristiska sidan lite grann. Så han skickade den till säkerhetschefen, som dåvarande Hamb, eller vad heter den andra?
Kapten.
Tallqvist, jag vet inte vilken det var.
Det heter Tallqvist, ja.
Okay. Och han hade ingenting att invända emot anskaffningen av katt. Och överingenjören, vem det var nu, det vet jag inte. Han hade ingenting heller att säga. Men styrelsemannen, han avböjde det för han, med motiveringen av att han visste inte hur den skulle inplaceras i den nya organisationen.
Haha, så var det. Det visar väl att en viss humor även på den nivån. Det måste man säga.
Mm.
Du, en annan sak i sammanhang. Den mätutrustning ni hade då när ni ryckte ut på de här fältservicen. Det var en avå i bästa fall kanske. Och
ja, jag kan väl börja tala om att vi hade ju en servicebuss.
Okej, okay, okej.
Okay. Det var en gammal Scania-buss som hade gått i trafik någonstans upp i Norrland. Så när skyltarna stod ändå kvar, man kunde rulla
rulla
fram olika orter.
Ja, ja.
Den gjordes ju om med verkstadsutrymme och skåp och tre fina svåra, tre fina fåtöljer att sitta i. Och därför sågs jag även med lite kraftaggregat och grejer som man kunde provköra stationerna in i bussen. Provköra enheterna i alla fall. Och de instrument som man hade, det var ju en korsort. Vad hette den? Korsort 2061 eller någonting, vad hette den? Dubbelstål och oscilloskop.
1035.
1035, ja.
Tung och klumpig.
Tung och klumpig, ja. Ja, och sen var det en kalibreringsgenerator och galvometer och rörvoltmeter.
Det fanns
ju på den tiden.
Ja, det började komma där. Du, ni kunde alltså plocka ur exempelvis indikatorn och ta in den i bussen och prova den, eller det
ja. Ja, vi kunde strömkoppla den med.
Okej, mäta på det lite grann, ja. Okej, just det. För, jaha, det var föregångarna till Nordbergs sedan stora service, kommer du ihåg?
Ja.
De här bussarna, som, eller gumsarna som vi sa. Du, flygradar. Hur började de komma här med PS-18 och de här? Det togs in under er hatt också.
Ja, fast servicebussen, den var bara av sig fria för bil.
Ja, just det.
Och sen kom ju de här flygradar, men de har jag aldrig sysslat med.
Men det var samma gäng precis, man skilde
inte. Ja, det var inte riktigt samma gäng, utan det var ju några andra gubbar som hade hand om det.
Okay.
Det var ju Boström och... Var det fler? Ja, det var några stycken som jag har glömt namnet på.
Okej. Okay. Men organisatoriskt då, det var rara som rara,
ja.
Alltså. Det var först senare som man...
Som man delade på det.
Ja, just det.
Ja.
Det kan man tänka sig. Och när tog du det? När delade man på det, tror du? När?
Jag vet inte. Det bildades ju en flygradar avdelning senare.
Ja, just det. Men nej, men...
Det var väl Ran som var chef först.
Ran först. Helt rätt. Just det. Just det. Du kom in på nästa grej där. När kommer du ihåg sakbyråerna, var de inblandade i den här? Såg du någon ELP-folk eller?
Nej, vi hade sällan någonting med sakbyrån att göra.
Nej. Nej, det kan man nog tänka sig. De hade ju sina bekymmer med den här utbyggnaden som jag just har talat om.
Ja.
Och sen så kom P21.
Sen kom P21, ja. Och det blir ju CVA huvudverkstad för den.
Okej. Och det betyder att nu skulle det installeras ett antal fasta anläggningar?
Ja, skulle installera. Och jag höll på med installationen av de fasta 21-erna från början till slut. Och började på 50... Jag tror vi började redan 52-53. I Uppsala, sätta upp den första fasta 21-an.
Okej.
Okay. Och sedan så kom den utanför Norrköping och den på F... vad heter det?
F18,
ja. Och sedan kom... satt vi upp en liknande upp i Bodens fästning.
Just det.
Och sen blev det en i Karlskrona.
Torskos där, ja.
Torskos, ja. Var det fler?
Ja, du har nog... Ja, måste få det senare Skåne, va? Nej.
Nej, det fanns ju så kallade halvfasta också. Där man körde in vagnen i ett värn.
Jaha.
Och så hade den antenns på taket på värnet.
Ja. Okej, okay, just det.
Det var så många utav.
Det var 30-tal och du har räknat upp en 7-8 fasta nu, ja. Och resten var då i sitt ursprungliga transportabla skick, ja.
Ja, man gjorde en modifiering på vagnarna så att man genom en enkel omkoppling kunde köra den på det gamla sättet. Autonomt. Och i det andra läget så kopplade man till den extra antenn.
Jaha, du. Ja, det har jag. Okej. Och den antennen fanns på plats alltså?
Ja.
Man körde bara dit och sen där och
man kopplade in vagnen där.
Men indikatorvagnen stod på plats, ja?
Indikatorvagnen stod på plats i ett annat vän.
Ja, just det. Och sen rapporterade man till NFC då, den vägen.
Det var ju många sådana platser. Men då sysslade jag inte så mycket med.
Nej, nej. Du vet ju så man gör, jag har gjort under många år när det gäller robotar, att man flyttar dem ju mellan olika fastar.
Ja.
För att man inte skulle veta var de fanns.
Ja, ja.
Då tänkte jag fråga dig, hade man skilt på POT-sidan någon gång? När tog du det? Nu var det ett gäng alltså, man skilde inte på det ena eller den andra kategorin utan...
Ja, det blev ju en tekniska kontoret med T-sidan. Det hade vi ju ett långt tag nere i baracken.
Mm.
Medan verkstaden och sidan höll till uppe i fälthangaren.
Ja, just det.
Ja.
När tror du man delade
det? Ja, det kan jag inte svara på, men det var på 50-talet.
Jo, just det. Så installationerna...
Det var ju Åkesson som hade hand om verkstaden där uppe då.
Jaha, ja, okej. Okay. Och sen kom Norberg så små efter honom, va?
Ja, Norberg han fanns ju till, han fanns där före mig.
Mm.
Före min tid. Men de höll ju på med mycket annat. De höll ju på med en massa LUFO-anläggningar och sånt.
Ja. Okej, ja. Just det. Ja, då vet jag.
Mm.
Du får fråga dig. När ni installerade de här fast, det var lokala entreprenörer, men kärngänget, det kommer från CVA alltså?
Det var CVA.
Och det man lärde sig på ena stället?
Det var ett mastgäng och ett installationsgäng.
Okej. Okay. Mm. Och vem, då, det här mastgänget om vi tar dem, vem rapporterade de till? Vem var deras chef?
Ja, det var nog en... Det var nog Norberg, ja.
Okej, okay, så man hade precis som skilt mekanister och lite sånt där, just det.
Ja.
Det var ju länge en CVA-specialitet det här med master, vet
du? Ja, det var det.
I alla utförande, det var nog många historier om det där.
Norberg hade mycket folk under sig. Det fanns ju så mycket jobb hur som helst.
Ja. Du vet, alla länkstråkar som byggdes upp, det är ju inga dåliga grejer. Lokal personal, det var alltså mer eller mindre det lokala när det gäller mark och planering och fortifikation och sånt. Det var klart när ni kom på
fortifikationen. Ja, det var klart. Det var klart.
Och det var inte samma problem som vi sedan hade med långa förseningar, utan du gick undan när fortet.
Ja, det gick ju ganska fort att sätta upp dem där.
Ja, just det. Sen kom vi till roterande master.
Ja.
Som ju en del utav
det. Det hade man ju på de här handfasta som jag säger.
Det
var ju roterande master.
Där var de roterande, ja. Just det. Och då, det var alltså en kopia utav den gamla antennen, ja.
Ja, det var det.
Svensk tillverkade, ja.
Ja.
Och den tillverkades i Dalarna, va? Ja, jag undrar om inte den firman nästan startade med sådana jobb faktiskt.
Ja, de tillverkade ju alla mastdetaljerna.
Just det. Jag undrar om inte de gjorde det.
Ja, det tror jag.
Och den östen. Och IK-stationer, ja. Det fanns också med på en del av
den här. Ja, men då har jag aldrig lagt min hand på.
Nej, men det var de här gamla antennerna.
Ja.
Alltså. Du vet, det var ju de här 200... megahertz-grejerna, ja. Som inte vi kunde lita på.
Mm.
Och sen så, just det, så under den här tiden så var det ju stod ute stilla, utan nu kom det nya grejer också, nya mottagare.
Ja, det kom ju under successivt hela tiden utav BI-21-ans livslängd, så kom det ju lite nya grejer från England.
Mm.
Modifieringar och förbättringar och även sånt som vi tillverkade i Sverige.
Det
tillverkades ju nya mottagare på LM Ericssons som vi satte in.
De är loggmottagare bland annat, ja?
Ja.
Och den här Digifix eller vad som vi kallar?
Digifix och loggmottagare och linjärmottagare och allt vad det heter.
Jag tänkte fråga, i de här tidiga vardagsskeden där, diskuterar, hörde du operativ personal som pratar om störningar mycket eller motmedel?
Ja, de här nya mottagaren som tillverkas av LM Ericsson i Göteborg.
Ja.
de skulle ju vara lite större resistenta.
Ja, just det. Ja. Men i början så fick man ett känsla av, eller hur, att man tänkte inte så mycket på...
Nej, det var, ursprungligen var det inte, var inte 21 surskyddad alls.
Nej, men... Och likadant de andra stationerna vi köpte alltså. Och man fick ett intryck av att man levde i en liten skyddad värld.
Ja.
Det var inte kunnat vara så elakt som att skicka ut störningar.
Nej.
Ja, kul.
Ja, jag vet att man gjorde lite störmätningar och hade lite övningar med störsändare på P21. Men jag har ingen erfarenhet av detta.
Nej, och det gjordes lite grann i alla fall.
Det gjordes lite grann. Det var väl FMV som kom in, eller radarbyrån som kom in och hade någon gubbe med sig som gjorde lite prov.
Ja, just det. Just det. Och nu är vi framme alltså för bra. Nu, sen kommer de här regionala televerkstäderna in,
ja. Ja, jag vet inte vilken när de kom in i bilden.
Ja, det är någonstans i mitten på 50-talet tror jag.
Det är nog, ja. Ja.
Och då förändrades, då var det inte så mycket resande längre centralt på CVA, nej. Du tog de över?
Ja, de hjälpte ju till att sköta underhållet på de anläggningar som fanns inom regionen.
Ja, just det. Och CVA blev mer och mer lite grann då teknisk. Ja. T-sidan började växa då, eller hur va?
Ja. Det var ju lite skojigt det här, men det klagades ju mycket på att den här översynen på P21 som skulle göras vartannat år, det tog för lång tid. Situationen var ju ur drift ett par månader.
Ja.
Och då beslöts det, trots många protester, att översynen ska göras utav huvudverkstaden vid behov.
Okay.
Och det var telebasverkstäderna som skulle bedöma behovet. Men de bedömde aldrig något behov, så de kom aldrig in några P21. Det ser vi av för översyn medan. Jag har ju själv en känsla av att man gjorde mycket översyn för översynens egen skull.
Ja.
Att mekaniken och sånt, de mekaniska grejerna måste smörjas lite grann och skötas även med självklart. Men inte att plocka och skriva på själva raden, det tycker jag var lite...
Ja visst, och plocka bort rör och...
Ja, plocka bort
rör. Ja. Nej, jag håller med dig. Det var tokigt. Och en grej som jag vill... Hejsan.
Hej! Jag vill inte dra maten.
Just det. Jo, här är Simon. Nämnde vi lite grann för. Det var en gosse där som var lite grann driftchef där. Vad hette han?
Han hette Ekstrand.
Ekstrand, ja. Du, jag vet att det där ska vi ta och reda på. Det verkar vara en liten joker i leken här, va? Och frågan är om inte det var en större resistent rara som köptes för att vi skulle lära oss lite.
Ja, det var mycket med den där radan som var så hemligt, så vi fick aldrig reda på vad det var.
Nej, precis.
Mer än de som sysslade med den.
Just det.
Och det var ju Ekstrand och så en liten Kurt Bengtsson.
Jaha, Kurt Bengtsson, ja. Bra. Och sen, då kommer jag ihåg när du nämnde att sen började det röra sig på väderradans sidan.
Ja. Den första väderradan, de köptes ju... De första levererades på 63 eller någonting sånt där.
Och det var PV30
det,
ja.
Det var PV30,
ja. Och innan dess hade man hållit på med de här surplusstationerna.
Ja, de gamla flygplanen.
Ja, just det. Som Alf bland annat åkte omkring och installerade, just det. Det kommer jag ihåg att nämna. Just det, och nu är vi alltså inne i, just det, i den tiden då jag... Sen lämnade vi alltså CVA, eller flygvapnet, och blev FFV,
ja. Ja, jag vet inte. Nej, det var riktigt.
67. Första juli, första, tror jag det var 67, ja. Och det där var ju en trasslig tid. Plötsligt började gamla kollegor misstänka att man hade lagt på för vinsten. kommer jag ihåg. Just det. Och då, just det, det var det. Sen kom ju en intressant period som du måste berätta. Sen plötsligt får du ett erbjudande att åka till Italien.
Ja, det var det från 70.
70, ja. Och fram till dess hade du då tystlat med PV 30.
Ja, och 65-man framförallt.
Ja, 65.
Skiftsättningen av 65-man. Och
just det.
Framtagning av underhållsföreskrifter för 65-man. Jag sysslade ju med underhållsföreskrifter för PV 21, PV 30, PV 65 och PV 16.
Okej, och du har ju nyligen.
Ja.
Det är 30 års hårda historia.
Det var mycket av mitt jobb.
Okej. Ja, för det var, ja, det var en av CBA:s stora uppgifter. Det var ju det lite grann tekniska sidan expanderade, eller hur?
Okay. Ja, föreskrifter och beskrivningar för PI 21 också.
Ja, just det. Just det, rent sant. Och sen 1970 då?
Ja, dagen efter 13 dagen åkte jag ner till Italien. Så började det till hösten 72.
Får jag fråga dig, och det var, då hade vi alltså köpt en station som hette 810.
Ja.
Och då behövde man en man på platsen.
Ja.
Hade du för något förvarning eller?
Nej, inte precis.
Det var bara, hur lång tid det får ni, från det blev klart tills det var packa och åka?
Ja, jag visste ju om det redan på hösten innan.
Okej, så du hamnade några på det där. Och det var ni alltså i 2 år?
Ja, jag var där till i sista tiden åkte jag väl fram och tillbaka en hel del. Men det var ju i alla fall närmare 3 år.
Fantastiskt. Du lärde dig italienska på gruppen,
ja? Ja, jag lärde sig väl något.
Längtar tillbaks? Eller?
Ja, fram till det. Jag tyckte jag trivdes där. Märta trivdes också.
Ja, du först frågade dig. Både, det är ingen kul. Både någon tyckte du skillnad i mentalitet naturligtvis, men även ur arbetssynpunkt, noggrannhet och precision och sånt där, det var.
Ja, jag tyckte att de, ja, jag tyckte att de gjorde ett bra jobb där nere i Italien. De var duktiga tekniskt sett.
Ja,
snygga, klyftiga människor.
Och huvudsak italienare, det var inte många amerikaner på plats, va?
Nej, det var inte någon amerikaner på plats i att få för det projektet.
Nej, det var positivt.
Jag får inte någon amerikaner.
Okej, det var bra. Just det. Och då blev det sedan att du, den raden, det var i stort sett vad du ägnade åt de sista åren. Du är nu alltså.
Ja, det var det. Jag höll ju på med PS 810. I flera år sedan.
Ja, just det.
Men jag sysslade också med att byta ut elektroniken i PV 30.
Jaha.
Till halvledare. Det blev lite risigt.
Ja.
Det var för mycket rör i den. Det var för varmt. Ja. Kabelstammarna torkade sönder i den.
Jaha, du. Ja.
Och så var problemet med PV 30. Det var ju också det att rören som man köpte på senare tider höll alls samma prestanda som ursprungliga rören.
Aha.
Det var en mycket större spridning på dem. Vilket gjorde att man skulle få någonting att fungera som det skulle, så fick man prova flera rör samma sort.
Jaha, du. Oj. Vilket elände, hör. Just det. Så det ersattes med lite modern, byggdes om helt enkelt med lite modern.
Det var en amerikansk firma som åtog sig att bygga om dem. Men den nya, det var till det tyckte jag var slarvigt gjort.
PV 30, det var en segliv. Finns det kvar än idag? Eller?
Ja, det ska finnas en komplett station, rörlig station kvar någonstans.
Okej, men de har blivit ersatta utav modernare?
Ja, men de höll på att byta om PV 30, installera nya elektroniken i den, men vi hann göra 2-3 medan jag var kvar där.
Okej.
Okay. Och sen hade de andra kvar. Men jag tror inte de var i drift med ett par år till, sen skrotade de.
Okej. Okay. Just det. Och Vena har ju blivit lite annorlunda.
Varför de skrotades, det vet jag inte. De påstår att de behövdes inte längre.
Nej, jag tror att man integrerar på något sätt.
Flottillerna la ju ner också.
Ja, visst. Just det. Du pensionerade dig 1900?
Jag gick i pension.
Nej, 2000 är
jag med. Jag gick i pension till midsommar 85.
85, midsommar. Och då hade du jobbat på CVA 37 år. Och under den tiden hade du haft, din sista, Ljung var på markgraven under många år, ja. Han var din längsta kollega, va? Ljung?
Ja, det var han.
Mm. Gick han före dig, eller?
Han dog ju 2 år innan jag gick i pension.
Ah.
Han dog året innan. Han dog 84.
Okej, okay, oh boy. Och då hade han inte gått i pension, eller?
Nej, han hade 2 år. Han var 2 år yngre än jag.
Vad säger du? Du säger det.
Mm. Så han var 60 år eller 59 år när han dog.
Du måste ha upplevt en väldig expansion under de här åren på CVA.
Ja.
Nya människor, nya ansikten hela tiden. Det var ju en stor, den kanske största arbetsplatsen på telesidan under en period i Sverige. Om man räknar bort Ericssons telefoner och sånt här.
Ja.
Så att det är imponerande. Och när du slutade, vem tog över dina arbetsuppgifter?
Ja, det delades upp på några stycken. Kalle Garn tog över något. Han tog över PS810. Sen var det en flicka som skulle ta över PS30, men jag tror inte hon var kvar där, men ett par månader. Sen slutade hon.
Okej. Och PS, alla de här prylarna du har varit med och installerat, de var fortfarande nästan i drift.
Nej,
21 år,
21 höll jag på i flera år att avveckla.
Ja, men fortfarande, det var väl fram till 85 någonting?
Ja, jag skulle tro att den sista 21 var avvecklad redan på 70-talet.
Det var så tidigt. Ja. Mm. Eller tidigt, det är ju gamla grejer det här.
Men PU21, den var en trotjänare.
Ja.
Mm. Den...
Det måste man ju säga. Alltså.
Ja, det var det.
Och sen ett antal, kommer du ihåg, 65 fick vi extra för de här Wennerström-pengarna.
Ja.
Mm. Som det var ju bedrövlig historia. Du,
när det gäller 65 så var jag med i Frankrike och gjorde leveransbesiktning där på dem också.
Jag hörde.
Ja. Fast då bodde jag inte där, jag bodde där bara ett par veckor då.
Det var ju mycket sådana uppdrag som CVA, det var, ja just det, man följde materialen. Och vi hade ju, det är ganska naturligt att, du vet, sakbyråerna hade ju ganska kort tid knutet till ett projekt.
Mm.
Och när det var utvalt så att säga, så det var inte mycket kvar. Sen tog ju då huvudverkstaden vi över och hade ju relation till materialen under 30 år någonting, va?
Ja.
Och det kanske motsvarar soffbyråns 3 år eller något.
Mm.
Så det är ganska naturligt att det blev ju en expertis så att säga.
Mm.
Man hade ju ingen att fråga.
Nej.
Så att det, och då var det ju ganska bra att man kom in även i tillverknings- och installationsskedet. Mm. Ja, och nu njuter du av tillvaron?
Ja.
Du går till gåsar.
Ja.
Och återvänt till västkusten, ja.
Ja, vi är ju där varje sommar.
Just det. Måste vara kul. Aldrig funderar på att flytta ner för gott, nej.
Jag har nog haft tanke på det också.
Men du har nu, ja.
Men det är så jobbigt att flytta, alltså.
Ja, visst. Och nya vänner. Ja. Rune, tack så mycket.
Ja, för den delen.
Hej då.